Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Losing the Signal är en reportagebaserad företagshistoria om Research in Motion, bolaget bakom BlackBerry. Jackie McNish och Sean Silkoff skildrar hur ett kanadensiskt teknikföretag från Waterloo i Ontario gick från småskaliga försök med trådlös data till att definiera mobil e-post för företagsledare, myndigheter och vanliga användare. Boken följer särskilt samarbetet mellan ingenjören Mike Lazaridis och affärsmannen Jim Balsillie. Deras olikheter blev först en styrka eftersom teknisk uppfinningsrikedom kombinerades med aggressiv försäljning och förhandling. Men samma konstruktion skapade senare konflikter och otydlighet. Syftet är inte bara att förklara varför iPhone och Android förändrade marknaden. Författarna undersöker också hur interna beslut, företagskultur, produktval och en alltför stark tilltro till tidigare framgångar försvagade BlackBerry. Resultatet är både en detaljerad teknik och affärshistoria och en analys av varför marknadsledarskap i snabb teknik sällan är permanent. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, partnerskapet mellan Mike Lazaridis och Jim Balsillie byggde både styrkan och svagheten. Bokens centrala organisatoriska fråga är hur BlackBerry formades av två mycket olika ledare. Mike Lazaridis framställs som den teknikdrivna visionären med fokus på trådlös data, tillförlitlighet och ingenjörsmässig kontroll. Jim Balsillie bidrog med en helt annan kompetens, nämligen försäljning, finansiering, förhandlingar och en ovanligt offensiv ambition att vinna stora företagskunder och mobiloperatörer. I uppbyggnadsfasen kompletterade de varandra. BlackBerry blev inte enbart en smart teknisk lösning, utan också en produkt som kunde säljas in som ett ombärligt arbetsredskap för organisationer som behövde säker mobilkommunikation. McNish och Silkoff visar samtidigt att ett delat ledarskap kräver tydliga mandat och gemensamma prioriteringar. När bolaget växte blev skillnaderna mellan grundarna svårare att hantera. Beslutsfattandet påverkades av personliga motsättningar, konkurrerande perspektiv och en organisation som växte snabbare än dess strukturer. Boken reducerar alltså inte fallet till en enskild dålig produkt eller en extern konkurrent. Den visar hur ledarskapets form kan bli strategiskt avgörande. En kombination av teknisk excellens och kommersiell kraft kan skapa en marknadsledare, men om ansvar och riktning blir oklara kan samma kombination fördröja nödvändiga beslut. För det andra, säker mobil e-post var BlackBerrys verkliga konkurrensfördel. BlackBerrys tidiga dominans vilade på ett tydligt problem som företaget löste bättre än många andra. Före moderna smarttelefoner var mobil e-post ofta långsam, krånglig och osäker. Research in Motion byggde en helhet där enheten, nätverket och tjänsten samverkade. Den fysiska tangentbordslösningen gjorde det praktiskt att skriva meddelanden, medan den säkra datahanteringen gjorde produkten attraktiv för företag, regeringar och yrkesgrupper med höga krav på kontroll. Boken förklarar därmed varför BlackBerry blev mer än en telefon. Den blev ett arbetsverktyg och ett statusobjekt så förknippat med ständig tillgänglighet att användare talade om sin starka vana vid enheten. Denna position skapade dock också ett strategiskt filter. Företaget blev skickligt på att förbättra den befintliga modellen för mobil e-post, men hade svårare att se att telefonen höll på att bli en bredare datorplattform för appar, media, webbtjänster och personligt innehåll. Lärdomen är inte att specialisering alltid är fel. Tvärtom visar BlackBerrys uppgång värdet av att lösa ett konkret kundproblem överlägset väl. Begränsningen uppstår när företaget antar att kundproblemet förblir oförändrat. En stark teknisk infrastruktur kan bli ett hinder om den försvaras som ett mål i sig, istället för att utvecklas efter användarnas förändrade beteenden. För det tredje, iPhone och Android ändrade definitionen av vad en smartphone skulle vara. En viktig poäng i Losing the Signal är att BlackBerry inte bara mötte hårdare konkurrens, utan en förändring av själva spelplanen. BlackBerry hade vuxit genom att dominera mobil e-post och genom nära relationer med mobiloperatörer och stora organisationer. När Apple lanserade iPhone och Google byggde Android-ekosystemet flyttades konkurrensen mot pekskärm, webbanvändning, appar och ett mer konsumentorienterat produktideal. Telefonen blev i högre grad en personlig plattform än enbart ett säkert kommunikationsverktyg. För BlackBerry innebar detta att tidigare styrkor inte automatiskt översattes till den nya marknaden. Ett fysiskt tangentbord och avancerad e-post var fortsatt värdefulla för många, men de räckte inte när kunder började jämföra skärmar, apputbud, användarupplevelse och internetfunktioner. Författarna betonar att teknikskiften ofta är svåra just eftersom de först kan se ut som en nisch eller en tillfällig trend. Den etablerade aktören bedömer lätt nyheten utifrån gamla kundkrav snarare än utifrån vilka nya vanor som håller på att uppstå. Bokens analys gör BlackBerrys fall relevant även utanför mobilbranschen. Företag bör skilja mellan att förbättra en etablerad produkt och att förstå när marknaden byter värdemått. Det räcker inte att fråga hur man gör den gamla lösningen bättre. Man måste också fråga vilket problem kunderna snart kommer att vilja lösa på ett helt nytt sätt. För det fjärde. Storm och andra produktbeslut visar kostnaden för försenad anpassning. Losing the Signal behandlar BlackBerrys försök att svara på den nya smartphonemarknaden som exempel på svårigheten att agera under tidspress. Lanseringen av BlackBerry Storm blev särskilt betydelsefull eftersom den var avsedd att ge bolaget ett svar på pekskärmstrenden. Men produkten illustrerade att en etablerad tillverkare inte kan kompensera för ett strategiskt glapp enbart genom att snabbt efterlikna en rivals synliga egenskaper. En pekskärm i sig skapade inte en konkurrenskraftig helhetsupplevelse. Författarnas bredare argument gäller samspelet mellan produktutveckling, organisation och strategi. När ett bolag har byggt processer kring en äldre produktlogik kan nya produkter hamna mellan olika prioriteringar. Man vill skydda den lönsamma kärnaffären, tillfredsställa operatörer, behålla trogna företagskunder och samtidigt möta nya konsumentkrav. Resultatet riskerar att bli kompromisser som varken försvarar den gamla positionen eller etablerar en ny. Detta är en praktisk lärdom om anpassning. Snabb respons är värdefull först när den grundas i en klar förståelse av varför konkurrentens produkt fungerar. Apple och Android handlade inte bara om gränssnitt utan om ESG-system, utvecklare, programvara och användarnas förväntningar. Boken visar att produktmisslyckanden sällan är isolerade händelser. De avslöjar ofta djupare problem i hur ett företag fattar beslut, fördelar resurser och tolkar marknadens förändring. Slutligen. BlackBerrys fall var en följd av kultur och styrning, inte enbart av externa rivaler. Den enklaste förklaringen till BlackBerrys nedgång är att iPhone gjorde bolagets telefoner irrelevanta. McNish och Silkoff erbjuder en mer krävande bild. Apple och Google var avgörande externa krafter, men boken visar hur interna fejdor. Kaotisk tillväxt och brister i styrningen gjorde det svårare för Research in Motion att svara effektivt. Därmed blir berättelsen en studie i hur ett snabbt växande teknikföretag kan förlora handlingskraft just när det behöver den som mest. Företagets framgång skapade resurser, självförtroende och global räckvidd, men också en kultur där tidigare segrar kunde få för stor tyngd. När en organisation länge har belönats för samma modell blir invändningar mot modellen svårare att driva igenom. Det handlar inte nödvändigtvis om brist på intelligens eller arbetsvilja, utan om att information filtreras genom gamla antaganden. Varningssignaler kan då tolkas som avvikelser, snarare än som tecken på att marknaden förändrats. Boken är också relevant för styrelser och ledningsgrupper. God styrning handlar inte bara om att kontrollera risker i efterhand, utan om att skapa förutsättningar för saklig oenighet, tydliga ansvar och tidiga strategiska vägval. BlackBerry kunde länge vinna tack vare sin fokuserade modell. När omvärlden förändrades behövdes en organisation som kunde ompröva den modellen utan att interna konflikter och invanda maktstrukturer bromsade processen. Sammanfattningsvis, Losing the Signal passar läsare som vill förstå teknikbranschen genom ett konkret tag snarare än genom förenklade råd om innovation. Den är särskilt relevant för chefer, entreprenörer, produktutvecklare, investerare och studenter inom företagsekonomi eller teknik. Även den som minns BlackBerry som symbolen för mobil e-post får en mer nyanserad förklaring till hur snabbt en marknadsledare kan förlora sin position. Den praktiska nyttan ligger i att boken kopplar samman strategi med organisation. Läsaren ser hur teknisk förmåga, kundrelationer, produktval, ledarskap och företagskultur påverkar varandra. BlackBerrys misstag framstår inte som en enkel varning för att missa en ny trend. De visar hur svårt det är att ändra riktning när en gammal affärsmodell fortfarande är lönsam. När ledningen är splittrad och när den interna organisationen byggts för en annan marknad. Det som skiljer boken från många berättelser om företagsfall är dess nära fokus på människorna och besluten bakom rubrikerna. McNish och Silkoff beskriver inte bara en konkurrens mellan telefoner. Utan också relationen mellan två ledare och följderna av ett företag som växer snabbare än sin förmåga att samordna sig. Den kombinerar affärsjournalistik med teknihistoria och gör BlackBerrys fall till en analys av organisatorisk tröghet. Därför fungerar den både som engagerande företagshistoria och som ett användbart underlag för att diskutera innovation i etablerade verksamheter. Om du vill stödja Jackie McNish, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!